Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hallå där, Niklas Holmgren här. Hoppas du har haft en bra sommar. Den som är först ut efter uppehållet har vunnit ligan i 4 olika länder. Sverige, Serbien, Ungern och Skottland. Precis som sin pappa har han spelat i Allsvenskan och vunnit ligan med klassiska röda stjärnan. Han har valts till Manchester Uniteds bästa ungdomsspelare och då hamnar du i fint sällskap, vill jag lova. Ja visst, det handlar om Bojan Djordjic. Innan du får höra på Bojans historia så vill jag bara säga att du kan komma i kontakt med mig genom Facebook-sidan Holmgren möter eller Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu. Dags för Bojan Djordjic. God lyssning. Bojan Djordjic. Ja. Född den 6 februari 1982, sa jag rätt nu, Djordjic.
Ja, jag brukar alltid säga, tänk på det engelska namnet George och sen lägger du på ett itch.
Djordjic. Ja,
som itch, som inte kliar.
Djordjic.
Ja, det är bra, det blir bättre och bättre.
Ja, det blir kanske. Född i Belgrad.
Yes.
Den 6 februari, alltså 1982. Så fick jag en liten historielektion också, för jag frågar, heter det Belgrad eller heter det Biograd? Det heter både också, du.
Ja, på svenska såklart är det Belgrad, men nere i Serbien på Balkan är Beograd. Beograd, vilket betyder vita staden. Beo är vit, grad är stad. Så jag kan hjälpa till med en lite historia.
Ja.
Så jag kan åka ner till Serbien och vara lite. Ja, jag vet ju vad stan, vad innebär namnet på stan.
Men du är född i Belgrad. Mm. Men pappa Ranko kom hit när du var 3 år.
Yes, 1985 kom pappa Ranko till IFK Norrköping.
Så att, vad pratar du bäst då? Svenska eller serbokratiska?
Jag brukar säga att jag är jämn på de här 3 språken. Jag skulle säga ändå att svenskan, engelskan och serbiskan är väldigt nära varandra. Samt har jag bättre ord. Engelskan har ju störst ordförråd i. Jag tror kan det bero på att jag bodde där under så många år, under den tiden man verkligen började mogna, växa upp. Och såklart, engelskan i England är lite annorlunda mot den skolengelskan som vi lärde oss här i den svenska skolan.
Vad känner du då? Känner du, du bor ju naturligtvis här i Sverige, men ändå, du är ändå... Menar,
då... Nej, jag är serb, ja. Men jag är svensk dessutom också. Ja. Det går inte att bestämma sig för någonting, för Sverige har gett mig så mycket tillbaka, speciellt under åren efter kriget när vi kom hit. Jag kommer aldrig ta bort det serbiska. Mitt ursprung, mina föräldrar. Jag skulle bara ljuga till folk som lyssnar på det om jag sa att nej, men jag är 100% svensk. Vi känner mig svensk, men jag kommer aldrig glömma bort var jag kommer ifrån.
Och både du och pappa Ranko har spelat i Röda Stjärnan, bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak.
Ja.
Och spelat i Röda Stjärnan.
Ja,
pappa har spelat där. Och det är många som kommer ju alltid uppifrån de här, från före detta Jugoslavien. Och alla har moderklubb i Röda Stjärnan, vilket har inte stämt. Det är bara i pappas och Slobodan Marovic fall, en fantastisk vänsterback på 90-talet i IFK Norrköping. Och samt vann Europacupen 91 med Röda Stjärnan. Det är de två som har faktiskt spelat. Och Dusko Radinovic, en tredje.
Ja, just det.
Degerfors,
Degerfors, ja. Du är till och med serbisk mästare med Röda Stjärnan.
Det är dubbel. Ja.
Dubbel
vi vann ju ligan och kuppen säsongen 03-04.
Mm.
Och det är väldigt ovanligt, för pappa har vunnit kuppen och ligan. Och så fick man göra det också. Så det är inte många far och son kombinationer, speciellt på den nivån.
Ja, har det hänt förut? Har du kollat upp det? Har det hänt förut i Röda Stjärnans historia att far och son har blivit serbiska mästare? Jugoslaviska heter det på pappas tid.
Jag tror vi är 3 eller 4 stycken. Ja. Som har det. Men jag tror jag är den första i ordningen, eftersom jag är lite äldre än de övriga sönerna som de här papporna som min pappa har spelat med.
Innan vi går tillbaka och tar det tidsmässigt så måste vi fråga om det här med Indien. Är du aktiv? Nu sitter vi här sommaren 2015. Är du fotbollsspelare fortfarande? Eller har du slutat? Eller?
Vet du, jag är fotbollsspelare, men min framtid ligger inte i att vara fotbollsspelare. Och när man kommer upp till den gränsen, eller när man kommer upp till den i det stadiet av livet, i livet ska jag säga, så måste man verkligen ta en funderare. För många äldre fotbollsspelare, när de kommer i slutet av deras karriär, så tror de fortfarande att de kan. Och jag tycker att man ska spela fotboll där man hittar glädje, där man har fortfarande kärlek till den runda saken. Och när man har spelat i många storklubbar där det funnits mycket åskådare på läktaren, så är det väldigt svårt att bara för att spela fotboll gå ner på en lite lägre nivå och spela inför 27 personer och en hund och tycka det är kul. Sen finns det andra saker som jag älskar att göra, till exempel att prata, det jag gjort på Viasat och det jag kommer att göra ger mig så mycket mer. Bättre ordförråd, man lär sig lyssna på folk, man lär sig inte avbryta dem mitt i meningen som jag är mästare på att göra. Men fortfarande är jag aktiv. Jag har ett beslut att ta ifall jag ska åka tillbaka till Indien. Som det ser ut nu, det lutar att jag stannar hemma i Sverige och verkligen hittar tillbaka, alltså fötterna på jorden, ett stabilt liv. För att folk säger, fan det var bra pengar i Indien. Visst är det bra pengar, men pengar har aldrig varit nummer ett grej för mig. Det är därför inte jag började spela fotboll. Jag måste tänka på mig själv. Och varje gång jag åkte till Indien förra året, det var fantastiskt kul. Men det kändes som när jag kom i januari så började jag på ruta ett. Så allting jag hade byggt upp här i Sverige var jag försvunnen. Så var jag i årskurs ett igen. Och det vill inte jag råka ut för i år. Så det lutar att jag stannar hemma i Sverige.
Vad ligger, apropå pengar, vad ligger den indiska ligan i jämförelse med den kinesiska, med arabvärlden och kanske till och med Europa? Så är den på den nivån?
De absolut toppspelarna, utlänningar och de marquee, de speciella spelarna som man kallar dem, ligger absolut på den nivån.
Vilka var det förra året?
Vi hade i vårt lag hade vi Mikael Silvestre, vi hade Elano. Vi hade Alessandro Nesta, Marco Materazzi som tränare. Du hade i Delhi Dynamos hade du Del Piero. Du hade Robert Pires i Goa. Så det var många, många stora namn som kom dit för att tjäna de här sista. Och Fredrik Ljungberg ska jag också nämna, var i Mumbai tillsammans med Nicolas Anelka.
Du var i
Chennai.
Det heter Madras förut, va?
Madras, exakt. Madras, södra Indien. Bytte namn till Chennai sen. En riktig indisk stad nere i södra Indien. Fantastiskt folk. Med mycket respekt, mycket kärlek. Det är ett väldigt speciellt land. Jag vet att många gånger, du vet, det vanliga, hur är mamma magen då, du vet. Men jag åkte inte dit som backpacker. Nej. Jag såg det fina Indien, vilket kanske 90% av befolkningen inte får göra. Indien är ett väldigt fattigt land, det är mycket misär. Från vår, vad ska jag säga, det var inte ens ett 7-stjärnigt, alltså det var ett 10-stjärnigt hotell vi bodde på, med fantastiska suiter, restauranger inuti, shoppingcenter. Så kliver du 100 meter utanför hotellet, sen måste du gå över folk som ligger och vilar på trottoarkanten på grund av att det är över 40 grader. Så det är speciellt.
Mm. Din upplevelse ändå, var du sa att ett speciellt land, på vilket sätt skulle du säga att det var, förutom att det var väldiga klyftor mellan fattig och rik, vad, i övrigt då?
Så mycket, när de gillar den, eller när de visar respekt, när du inte kommer dit och står vid övergångsstället och tänker, vad fan, är inte Stockholm det här? Och utan att du bara försöker anpassa det. Det är så här majoriteten i det här landet bor. Jag som västerlänning har ett ansvar att ta till mig deras kultur när jag kommer till ett land. Jag kan inte sätta prägel på mitt eget sätt. Det kommer efter ett tag. Och när de såg den här genuina respekten, kärleken jag hade både till folk utanför, till ungdomarna och till fotbollen. Att jag var där för att vi skulle vinna. Inte bara för att jag skulle lägga in några dollar i min ficka. Då fick man tillbaka sån kärlek så det var ingenting negativt. Det var sällan man hörde en negativ kommentar. Det var ju så ovanligt när man går upp på en fotbollsarena. Även om du ligger under så fortfarande som hejar dem. Det är inga burop, det är inget byt ut honom. Utan de är bakom laget 100%. För de har aldrig haft en organiserad liga som Super League var. Så det blev ju allting för dem. Och man fick bara kärlek.
Kan de fotboll då?
Väldigt, väldigt svårt. Om Indien ska lyckas, Niklas, så måste de gå tillbaka till rötterna. Grassroots programs. De måste satsa på ungdomarna. Och då får man in tränare från utomlands. Men det krävs ju väldigt mycket pengar. Visst kan du locka storspelare, såklart. Alla går ju och avslutar sin karriär för stora pengar. Då går man dit. Men vad händer med de indierna som under? För jag märkte ju också att vi hade vissa indiska landslagsmän i mitt lag. Som inte visste hur man skulle stå på en fotbollsplan, trots att de representerade Indien. För de är väldigt råa, det är ingen som har lärt dem. Utan till exempel, för enkelt för folk som är fotboll som lyssnar på det här, det är att om du spelar med två manna in i mitt fält och jag spelade in vänster inne och han skulle spela höger, så kunde han korsa mig iväg under 90 minuter och bara jaga boll och lämna sin position hela tiden. För han var, de var så ivriga. Och det är ingen som sa till honom, lyssna, du måste stå. Stöter jag, faller du. Stöter du, faller jag. Att man har alltid varandras rygg. Utan han kunde nästan lämna sin mittfältposition och jaga bollen när en back skulle ha den.
Som en hund att, ungefär. Som
ja,
en
exakt.
Hund,
ja. Nej, som en galen hund. För han tyckte att forwarden jobbade tillräckligt hårt.
Ja.
Men efter ett tag, efter 3 månader där, så kollar runt. Jag stöter, han faller och han började lära sig. Och han sa till mig efteråt, tack så mycket, det var så mycket enklare. Och det är inte så att man sa världens grejer, utan det här är mest logiska sakerna. Han fick behålla energin, han hade kraften kvar att spela, och han blev inte trött som han alltid blev i 57-58 minuter när han stod där med tungan ute och kollade på mig. Det måste du slå någon passning.
Och mycket folk var det på matcherna, eller hur?
Tredje mest sedda ligan i världen var den efter Tyskland och England. Det slog ju Spanien och Italien i genomsnitt.
Ni hade varit 28 000.
Vi hade 28 000, arenan tog ju bara ja. 30. Men när vi skulle möta Calcutta, där Luis Garcia för detta Liverpool-spelen, så hade de ett snitt på över 65 000. Och arenan Salt Lake City tar ju 80 000 när Indiens Superliga är igång. Vilket var helt fantastiskt.
Ja.
Det är ganska sjukt. Gå upp på uppvärmningen, så 65-70 000 människor där. Så. Det var häftigt.
Många storstjärnor före detta.
För detta ska
storstjärnor. Hur skulle du vilja säga att nivån med svenska mått mätt, du har ju fått den frågan ofta. Mm. Hur skulle du säga att nivån är på indisk fotboll?
Vet du, vissa matcher kunde vara hög allsvensk klass och vissa kunde vara division 1. Jag tror det började också ibland lite på att vissa lagen storsatsade lite mer. Man mötte lite sämre lag ibland. Tempot var lite kanske. Det blev tempofattigt, men du måste förstå att när vi kliver ut den första matchen då mot Goa borta, så spelar vi 7 på kvällen. Och jag kollar upp på klockan, det står 37. Och det är 7 på kvällen. Och den indiska hettan är lite annorlunda mot den svenska.
Den är värre, eller?
Ja, den är ju värre. Det beror på vilken del också du befinner dig i. Det är väldigt torrt uppe i norr.
Du var i södra
Indien,
ja.
Det är fuktigt. Ja. Nere i södra Indien är väldigt, väldigt fuktigt.
Och du var i södra Indien?
Ja, jag var i södra Indien. Goa är på andra sidan. Ja. Goa är lite fuktigare. Chennai, även om det är söder, så kan den här hettan vara väldigt torr.
Ja.
Det är nästan, kan inte gå ut på eftermiddagarna för att asfalten...
Görs ont
att gå på. Ja. Så, men jag trivdes som fan. Det är en resa jag sent kommer glömma. Och jag är glad att få gjort den.
Ja, du har ju varit ut en del. Jag konstaterar att du har blivit svensk mästare med AIK. Du har som sagt blivit serbisk mästare. Du har blivit ungersk mästare. Och du har blivit skotsk mästare. Ja, vilken vinnare.
Ja, det har varit fantastiskt kul. Du vet, ändå det är 4 ligatitlar, 4 olika länder. Sen kan man alltid säga att du spelade inte så mycket i Rangers då när ni vann. Men jag var ändå med i en trupp som vann någonting. Mm. Och bara du med en trupp och se hur det blir. För i mitt huvud, jag brukar säga nu så att folk som lyssnar på det här, jag kan jämföra det med AIK. Folk kan inte säga till exempel att sådana som Pontus Engblom eller Daniel Gustafsson eller Josef Saleh inte var värda att vinna SM-guld med AIK bara för att de inte spelade tillräckligt mycket som en viss Ivan Obolo. De var ändå där varje dag och tränade. De var ändå där och pushade laget. De bidrog ändå med någonting och höjde oss och fick oss vara på tårna, för att vi visste att underifrån så är det bra spelare som vill ta ens plats. Så i en helhet, ska du vinna ett SM-guld till exempel eller vara mästare någonstans, då måste helheten jobba mot samma håll. För du kan ha väldigt bra lag ibland, men när det är för mycket oro i truppen så når du inte hela vägen.
Går att beskriva karaktären på och atmosfären som råder i en mästartrupp? Du med erfarenhet från 4 olika ligor.
Jag ska försöka göra det, för min erfarenhet och upplevelse från de gulden har ju varit lite annorlunda. Till exempel sen när jag var liten så drömde jag om att spela i Röda Stjärnan. Det var mitt Real, Barca, United, name it. Du kan nämna alla de här storlagen. Röda Stjärnan var mitt lag. Och att uppleva min första titel någonsin i min karriär med Röda Stjärnan på några fullsatt Maracana-stadioner i Belgrad. Det går inte att beskriva. Du vet, nu när jag pratar om det så går ju alla de här bilderna genom huvudet. Man blir alldeles varm och svettig blev jag. För att många tror jag kan känna igen sig i det här, det att ibland har man drömmar, du vet, man drömmer att man gör något avgörande mål, man vinner och man tror att det är sant, och plötsligt så vaknar man på klockan ringer, man ska till träningen, så man har inte fått uppleva det, men man drömmer om saker och ting, och det var min dröm som gick i uppfyllelse. Vinna dubben dessutom och komma med i historieböckerna var något annat. Men när vi kom till Sverige så sa jag till min pappa, vilket lag står på norra? Pappa sa AIK. Vi bodde i Husby då, Kista, absolut, Solna var ju närmast, AIK var ju på norra. Tror mig, hade AIK varit ute i Södertälje och varit på norra, jag hade åkt till Södertälje bara för att för norra är de röda stjärnan fans, supporterna står ju på norra.
Ja.
Och därifrån kom den här kärleken till AIK, den där gemenskapen, och hittade en annan familj här. Och så blev vi de drömmarna. Det var jag drömma om Röda Stjärnan. Det var drömma om AIK. Det var Maracana stadion, lyfta bucklan. Det var lyfta Lennart Johanssons pokal på Råsunda. Och så hände det 2009. Så ja. Är man där.
Både för att vunnit vid Röda Stjärnan och AIK. Båda alltså, lagen som har fans på norra.
Ja. Och det är min livskärlek. Alltså det ska jag förklara för dig. Visst, man har alltid sin fru, flickvän, vad som helst. Men det här var mitt livs stora kärlek. Alltså de här två klubbarna. Jag gjorde allt för dem. Och det är ju som jag sa att jag brukar säga till folk, visst, ni kan hålla på Real Madrid eller United eller Liverpool, men låt det vara ert andra lag. Ni kan inte ha något annat än det landet ni bor i. Att ni lägger allsvenskan åt sidan och säger, fan vad allsvenskan är dålig, man kan inte hålla på någonting. Vi kommer aldrig ha den kärleken som mot den klubben som faktiskt är i det landet vi kommer ifrån. Och barndoms, alltså det var ju drömmar i uppfyllelse. Och även om jag satt på bänken hela min karriär, de två säsongerna fick jag spela. Och vinna guld med de två. Det räcker som... Räcker gott och väl.
Du hade väl egentligen inget val när det gäller idrotten än fotbollen, med tanke på pappa Ranko Djordjic som kunde skjuta bollen. Jag är så pass gammal så jag såg honom spela i Norrköping.
Pappa kunde spela.
Ja, han kunde skjuta boll, vilket skott han hade.
Ja, han var ju fantastisk. Det var ju, han var ju så mer komplett än vad jag var. Vi är två helt olika spelartyper. Även om det är min far, man ska alltid vara stolt om min far, men det är en fantastisk man. Han lärde mig mycket, inte bara hur det var fotbollsspelare, det var det mänskliga. För alltid han sa till dig att en karriär kommer alltid ta slut. Bara folk kommer komma ihåg det ifrån sen, det är hur du var som en människa. Hur du var som en person. För når du inte den här världstoppen, har du alltid varit en bra spelare, haft bra karaktär. Men du har betett dig illa. Ingen kommer kolla åt dig igen. För såklart när allting går bra så är det många medgångskompisar, bekanta, folk som vill klappa dig på axeln. Tro mig, när det går dåligt, det är inte många av dem som är kvar.
Hur hamnade pappa i Sverige och Norrköping 1985?
Det är en väldigt lång historia. Det var inte alls meningen att han skulle till Sverige. Men pappa är till och med, om du tror på det, ännu kortare stubin vad jag har. Och det här med att jag är så vaken när det handlar om vad som händer i vissa klubbar med politik och hur det är. Vanliga ska jag säga, supportrar som bara stöder sina lag förstår sig ibland inte på val. Men när man är inne i kärnan och när man har haft en pappa som har spelat i en av Europas bästa klubbar under 80-talet, så man börjar förstå det och tagit med sig det. Och ju äldre jag har blivit, desto mer kommer hans ord från barndomen fram. Och desto mer har man sett det, ju mer klubbar man har varit i, har man sett vad är det som egentligen bakom stängda dörrar händer, ju saker som att ibland, man blir kräkas ibland på den moderna fotbollen. Men man får inte vara för negativ.
Vad menar du då? Att det är inte klubbkänsla, eller vad menar du?
Det är inget, först och främst det är klubbkänsla. Det är pengarna. Det är så mycket politik. Vem har hämtat dig till klubben? Vem är det som vill ha kontrakt med dig? Oftast är sportchefen och tränaren inte på samma våglängd. Allt sköts nästan fel. Och till slut är den som får lida är en fotbollsspelare. Och jag säger till min yngre ibland, tro mig, när ni växer upp ibland, det är inte alltid de bästa som får spela. Visst kan jag utgå från mig själv också, men jag har också sabbat lite för mig själv. Visst, skadorna har varit många. Och skadorna som jag har haft, det är aldrig någon som har skrivit om dem. För det har inte varit intressant. Och jag har haft karriärhotande skador som ändå gjort att jag ändå får kunna fortsätta på en viss elitnivå efter den fina starten jag hade i tonåren. För det var inte bara genom snack du får spela för världens största klubb, Manchester United. Det är det inte. Att jag ska snacka, det är en annan femma. Jag skulle kunna prata här i 24 timmar med mig själv. Men det är inte det handlar om. Men det är exakt den här klubbkänslan, och pengarna har förstört ganska mycket av det som man började älska fotboll för. Och därför ibland brukar jag bara koppla bort och se när jag går och ser AIK, ser Man United. Och bara få tillbaka den kärleken till den runda saken.
Du var 3 bass när du kom till Sverige och Norrköping. Mm. Då. Vad är ditt första minne av Sverige?
Min första minne av Sverige? Domus, Norrköping.
Domus i Norrköping.
Domus. Jag bara, vad fan är det här? Det var det jag såg, men gröna var Domus. Jag var där inne i centrum. Men första minnet såklart var ju att det var i Himmelsta Lundsfältet. När jag väl rullade tillbaka till de här bilderna. Det var kanske inte 3-4, men 5-6 där. Innan vi skulle flytta tillbaka till Sarajevo i Bosnien då. Det var att man hade sin lilla tröja på Torane Fredheim, som en lagkamrat till pappa brukade skjutsa mig till Norrköpings fotbollsskola. Och det var det. Mm. Jag kommer ihåg att jag ville alltid ha på min röda stjärnantröja. Jag inte ville ha den som alla andra hade, men det var en annan.
Apropå pappa, idrottslärare va?
Idrottslärare.
Ja, han är född 57.
57? Ja. Han är 58 år ung.
Ja.
Född 1 januari.
Han skjuter fortfarande hårdare än dig, sa du?
Jag sa det till dig, jag håller fortfarande fast med. Han skjuter fortfarande hårdare, men han är 58 år. Då vet man, jag hade aldrig någon vidare skott.
Nej, ja,
då. Nej, jag skulle
du var berömd för din känsliga vänsterfot.
Ja, men det var mer inlägg och lite passningar, du vet. Om jag hade spelat hockey så kanske hade jag haft lite mer assist än vad jag hade. Men det var ibland när man använde sig alltid på någon fel position. Jag brukar alltid säga att få ut den bästa ut en fotbollsspelare så måste du användas rätt. Jag har alltid varit en innermittfältare. Men tack vare att man hade en bra vänsterfot så blev man satt på en vänsterytterposition där jag aldrig hade snabbheten. Det hade ju inte ens när jag lämnade för att åka till Man United. Och det blir ju såklart svårare. När jag mötte bättre lag, en mot en var aldrig min grej. Men då var jag tvungen att hamna och få bollen rätt tid där jag kunde slå de här avgörande passningarna och hitta dem i inläggen. Men jag kände mig låst. För när man spelar in i mitt fält så ser man hela plan. Och spelförståelsen, speluppfattningen är fortfarande nummer ett saken som jag har och besitter. Och när man har hela planen att se på, då behöver man inte vara världens snabbaste fotbollsspelare för att kunna fortfarande trilla boll och känna att man gör nytta.
Innan vi återgår till din karriär, vi glömde ju att få svar på det. Jag glömde att följa upp det här med hur pappa hamnade i Sverige av alla ställen på 80-talet.
Vet du vad det är, Niklas? Det brukar bli så. Ibland ställer du en fråga till mig och sen går in i min egen lilla värld så vill jag förklara vissa andra saker. Nej, men han lämnade ju Röda Stjärnan. Han hade bud från Italien och Schweiz. Och det var ju nästan klart med ett schweiziskt lag. Och han skulle gå dit och avsluta sin karriär. Det blev inte så. Det var snack om pengar, ekonomi. Och pappa har aldrig berättat i detaljer. Men han sa bara när det gick igenom så sa de att det första klubben som kommer nu, då sticker jag. För att man var tvungen att vara 28 år gammal i före detta Jugoslavien för att kunna lämna den inhemska ligan. Därför var den så stark på den tiden. Så de bästa spelarna var alltid kvar. Och då ville han prova på något nytt. Och då var IFK Norrköping faktiskt som hade av sig som den första klubben. Och då flyttade han hit.
Ångrar han det?
Det gör han inte.
Nej.
Jag tror i början såklart med den tanken på att han var en ordinarie spelare. En spelare som vann ligan, kuppen, spelade Europacupen mot Barcelona med Diego Maradona och Bernd Schuster i laget. Och från det att komma till Allsvenskan. Såklart så tror jag någonstans, även kanske han inte skulle säga eller erkänna det, så var han värd ett bättre öde eller en bättre klubb. Men nu när jag var i Norrköping faktiskt för några veckor sedan och hälsade på, att se den uppskattningen och hur mycket folk kommer fram till mig på gatan och säger hälsa din far, han var si, han var så. Och bara fina, varma ord. Inte bara fotbollsmässigt, utan hur han var som person. Och då började jag inse att allt det han har sagt till mig tidigare, att fotbollsspelare och den du utanför, det går ihop efter ett tag. Och har du varit en bra person som han har gjort allting, så höjs ju de här fotbollsegenskaperna ännu mer till skena efter karriärens slut.
För din del då, IFK Norrköpings fotbollsskola, det var där allting började.
Ja, Himmelsta Lundsfältet. Jag ville ju spela fotboll. Och, vet, i före detta Jugoslavien såklart att det ska också påpeka att jag är född i Belgrad, men jag är uppvuxen i Sarajevo.
Mm. Berätta, för du, pappa var mellan 85 och 88 i Norrköping.
Ja, han flyttade hem efter IFK Norrköping vann cupguldet.
Ja.
88 där mot Örebro på Råsunda.
Så han fick inte vara med 89 då?
Ja, han fick inte vara med som guldet 89. Nej, det var Brolin då.
Ja, det var Brolin som tog över.
Jag brukar säga att han har ju liga och cupguld med Röda Stjärnan.
Ja.
Det har jag också. Då är vi jämna där.
Ja.
Men sen har jag ju SM-guld och cupguld.
Ja.
Så han var ju nära. Så det där hade varit unikt.
Ja.
På två ställen i två länder att ha. Men vi bodde där till 88. Planen var, eftersom min mamma är från Sarajevo och mina morföräldrar, att då när jag är 6 år gammal skulle jag börja skolan, eftersom vi skulle flytta hem. till före detta Jugoslavien. Det blev då nuvarande Bosnien-Sarajevo. Och så var det. Pappa var fortfarande kvar här i Sverige med mamma. Jag och syren flyttade tillbaka. Jag började ju gå i skolan. Och allting var ju frid och fröjd. Och grejen var att... Oh, förlåt den här mikrofonen. Så där.
Mikrofonen är lite busig nu, ja, på Jan Georgius nu, men ja, vi kan fortsätta. Jag tror det är mest när det blåser det där skyddet.
Nej, men jag tror inte ska spela. Så där ska det vara nog. Ja.
Jo, ni flyttade tillbaka du och syrran.
Man spelade ju aldrig organiserad fot.
Nej.
Där nere. När jag kom till Sverige så var det allting var ju uppstyrt där, men redan då. Det är därför jag skrattar tillbaka till de här tiden. Norrköpings fotbollsskola, man är 5-6 år gammal och det var inte så i våra länder. Det var bara att gå ut på gatan och spela. Spelade ingen roll om det var sand, om det var gräs, om det var asfalt, om man fick lägga upp en jacka, en sten, ett träd. Man skulle bara ha mål. Även om man spelade lekparken och fick springa runt en rutschkana, så var det fortfarande del av fotbollsplan. Och vi kunde spela basket, Niklas, nere i Sarajevo. Och det var alltid de äldre och de yngre. Och tänkte, det är två basketkorgar. Ena korgen har ring, den andra har inte ring. Vilka tror du tar den som har ring?
De äldre.
De yngre. Vi fick spela basket och vi kunde spela basket i timmar och skjuta mot en planka. Jag nu skrattar jag tillbaka till det. Det fanns inte ens ring i nät, ingenting. Och man sa det själv, ja, den satt. Ja. Ja, du vet, det var i bågen. Det var bara, ja, den här satt. Så det, jag tror det är den här fantasin som gör att så många bollspelare kommer från Balkan, från de områden. För man skapade sin egen magi i huvudet. Sin egen värld. Och det blev att man såg saker som ingen annan. Här fortfarande kan jag bli väldigt besviken på att man ska ha de bästa skorna. Ja, ah, Messi har dem, jag ska ha dem. Det kostar 2,5. Jag kan inte spela på det här plastgräset. Jag måste spela på den nya generationen. Vad fan pappa, det finns ingen nät på det här målet. Du vet, allt ska vara topp. Man måste börja. Jag brukar alltid säga, ni kan inte hoppa över och börja högstadiet direkt. Ni måste börja i ettan. Ni måste skapa de här bilderna i huvudet. Ni måste.
Är det samma sak fortfarande? Har inte FIFA och PlayStation kommit till Balkan också?
Det har kommit.
Ja.
Men det här att få ut det med sina kompisar, spela mot varandra, äldre mot yngre, förlora,
gör man
lära
det
sig
fortfarande på ett, ja, annat sätt där borta. För att det är...
Vi ska åka ner, jag och du.
Ja.
Och vi ska gå igenom hela Belgrads arena och du ska se att varenda basketplan, varenda fotbollsplan är full av barn. Och det är fortfarande så att vissa har inte ring och ändå står de där och kastar.
Mm.
Man kan spela tennis utan nät med sån här spongevatten, sån här mjukboll med plastrack. Men det har blivit så mycket efter Djokovic nu, ja, framgångar, så alla vill bli tennisspelare.
Ja, ja, ja.
Tennis kostar. Fotboll och basket är lite
billigare.
Lite billigare, ja. Skönt att vi inte har hockey. Annars hade vi gått bankrutt där nere.
Ja. Hade vi faktiskt OS i Sarajevo 84.
84, ja.
Ja, ja. Ja, Sverige tog brons då, minns jag, under Ankan Palmströms ledning. Jag berättar vidare sen. För ni flyttade ner, du och syran, före mamma och pappa.
Ja, vi flyttade ner. Mamma var ju fram och tillbaka, ja, såklart.
Vad jobbar mamma med förresten?
Mamma är civilingenjör.
Ja.
Så... Och pappa är nu idrottslärare. Han tränade för här i Sverige, för de som inte vet, Vasalund och Valsa Syrianska var i sista adressen innan. Och jag är fortfarande lite besviken att han inte fortsatte på den vägen. Pappa kan bli, problemet med honom att han kan bli besviken rätt så fort. Hur man jobbar, vad är det som händer? Jag håller med honom till viss grad, eller vi håller till en hel del, att här i Sverige så snurrar många namn runt och få jobb hela tiden. Trots att de gör dåliga resultat, trots att de har sparkning, så dyker de bara upp. Så från Allsvenskan till Division 1 är det ungefär samma namn som jag när jag var i Bromma pojkarna på 90-talet. Det är fortfarande samma tränare som snurrar runt. Ja. Om det inte lyckas i Örebro så finns alltid Ljungskile. Om det inte är Ljungskile så kan man alltid gå till Nyköping. Och sen från Nyköping kan man alltid hitta tillbaka till Allsvenskan. Alltså det är, för mig är det att har du gjort ett dåligt jobb så ska det krävas mycket, mycket mer för att du ska kunna få ett annat jobb så pass enkelt. För det finns många bra ledare här i Sverige som kanske inte får det beröm och kredden som många andra.
Han pappa gett upp tränarkarriären?
Jag tror för tillfället, det har han. Han är 58 år, han trivs ju där som idrottslärare, han älskar att jobba med barn. Det är ganska roligt, jag brukar besöka honom. Han jobbar i Björkhagen, vid Hammarby Sjöstad. Det är mycket hammarbyare där såklart. Det var ju så många, vad är det din son? Det är ju högstadiet, men ja, det är ändå det här, det är tuffa grabbarna, 13-15. Men bara se hur han är med dem, för att han ger så mycket av sig själv. Han får tillbaka det. Visst, man får huvudvärk ibland. Men det är exakt därför jag har också gjort de här sociala projekten ute i förorterna. För att jag vet att jag behöver ta minst 4 Alvedon när jag går och lägger mig. Men jag vet att det är värt det. För när man ger sig själv efter ett tag så märker folk att du är faktiskt genuin i det du gör. Och man får tillbaka ännu mer kärlek. Och det är det som gör så att man fortfarande älskar den här runda saken. Och det som gör så att man fortfarande ska vara kvar i idrottsvärlden och i fotbollen.
Mm. För dig var det väl inget snack, det var ju fotbollen som gällde. Det var inte
basket.
Ja, var du nära att välja basket istället för fotboll då?
Om jag ska vara helt ärlig, jag trivdes med basket mer på något sätt. Fotbollen hade jag alltid, inte lat. Du vet, jag hade en ganska tidigt så såg man att jag var lite bättre än de här bryggorna.
Mm.
Och jag pratade. Folk tror att jag började prata när jag åkte till Man United. Du vet, ofta folk får ju hybris när de ska gå till storklubbar. Plötsligt så blir man börjar prata mer, man ska vara bättre än alla andra. Jag var så när jag kom till Sverige. Pratade med mina lärare, mina fotbollstränare i ungdomsåren. De skulle säga att jag pratade mer då än vad jag gör nu. Mm. Då kan du se till hur det är när en 10-11-åring och åsikter och inte svenskan inte ens på plats. De kunde vara både serbiska, engelska och svenska, allt i ett.
Ja, men... Och hur blev det då? När flyttade ni tillbaka då?
Kriget började i Sarajevo, då var det april 92 flyttade april 92. Vi till Sverige.
Mm.
Sarajevo via Belgrad till Stockholm. Då hade pappa varit i Stockholm ett par år. Och då kom vi till Husby. Bergengatan 4, adressen.
Mm. Det var samma år som EM gick här och Jugoslavien blev blev diskvalificerad. Och Danmark fick hoppa in och blev Europamästare på Jugoslaviens plats.
Och vi har aldrig varit bättre.
Nej.
Det var den gyllene generationen av jugoslavisk fotboll. Jag tror vi hade med största sannolikhet blivit EM-mästare. Vi hade VM 94, men när vi hade sådana spelare, vi var ju Europas Brasilien ju. Vi var så pass bra. Mm. Och det är ont. Och det är fortfarande när jag träffar ibland Lennart, trots att han blivit äldre, när jag säger, hur kunde du ta det beslutet? Du vet, det sitter fortfarande där. 23 år efter så sitter fortfarande beslutet i. Och det är ganska kul, för att när jag började skolan sen i Kista, som är också en förort i Stockholm, alltså en station från Husby, så Lennart Johanssons barnbarn, Micke, var ett år äldre, gick under. Och det ingen trodde på honom. Lennart Johanssons barnbarn i Kista. Det var ju så. Men så ett tag, han var ju världens AIK. Och han är också en av de enda som man gick till matcherna med.
Ja.
För det var inte så populärt då att komma från förorten och gå och kolla på AIK. Vänta, allsvensk fotboll. Fan ska ni göra där? Det var ju nästan skämmigt stå med sin tröja där.
Ja.
Och sen ska man gå och kolla på AIK. Och nu för tiden går du dit, det är fullt på perrongen.
Ja.
Så det har utvecklats och det värmer hjärtat faktiskt att se. Men det är också att göra med att det är så många killar därifrån som har lyckats och tagit steget till A-laget i AIK och gjort bra saker.
Du var 10 år då när ni flyttade tillbaka till Sverige och till Husby. När kände du att du var lite bättre än du kände, men när kände du att jag har någonting extra? Nej, för det känner ju spelare.
Vet du, jag har alltid drömt, alltid sen jag var liten, så det är inte bara när jag kom hit, utan mitt mål, jag ska vara bäst på det jag gör. Det spelar ingen roll om det var basket, fotboll, om vi hade matte eller engelska. Jag var tvungen att vara bäst. Jag var tvungen att ha de bästa betygen. Det var bara en grej som satt inne. För jag tror också att den jugoslaviska klimatet då var mycket hårdare än vad kanske svenska är. Och därför försöker jag att folk förstår att där nere är jag bara en i mängden. Visst, folk gillar att lyssna på mig där nere också när jag går på vissa tv-stationer, radio, för att jag säger kanske lite mer. Men vi är lite framåt, ut med bröstet, och tron på sig själv är viktig. Men sen är väldigt hård, fin balans med att tro på sig själv, att vara...
Att det blir högmodiga.
Att det blir högmodiga.
Mm.
Men för mig, det är absolut ingen fara eller fel i det. För att med facit i hand, här i Sverige så gillar vi alltid se ner eller såga, kritisera folk som inte lyckats. Det är som jag, när jag var liten. Jag sa att jag ska bli bäst. Ja, vad händer då? United spelar inte så mycket. Med facit i hand, ja. Men sen kan jag tänka, hur enkelt är det för mig att vända på det? Du som följer fotboll, du som har drömt om fotboll. Vad har du gjort under din karriär, under ditt liv, för att du ska kunna säga någonting sånt till mig? För jag har ändå levt en dröm. Även om det handlade om en träning bara, Niklas, så fick jag se Paul Scholes slå den här crossbollen. Jag fick se David Beckham skruva in den här frisparken. Jag fick se Ryan Giggs slå 4-5-6 spelare på vägen mot mål. Och det är mer än vad jag drömde om när jag var liten och drömde om Maracanastaden, drömde om Råsunda. Jag fick se det på riktigt. Och då snackade jag om världsspelare under den tiden.
Apropå skolan och betyg, vad gick du ut med för betyg i nian, kom du ihåg det?
I nian?
Ja.
Jag hade väldigt höga betyg och jag var ändå få då på Ervingeskolan i Kista som kunde välja gymnasium.
Ja.
För min sak var ju att alla kom in på Tensta eller Torridsplan.
Ja.
Jag kom in på Östra Real.
Jaha, så du har gått på Östra Real?
Jag har inte, Torisplan gick dit. Alla mina kompisar gick dit.
Ja, du valde Torisplan då?
Jag valde mina kompisar. Jag ville bara se om jag skulle komma in.
Ja.
Det var det enda för mig. Det var ingenting annat för det. Det var bara för att jag ville se.
Vad var det för linje då?
Viktig. Ja, Samsam var det.
Samsam.
Ja, men det var ju mycket, det var, vet du, det var mycket fotboll. Folk inte glömma bort, jag var i BP:s A-lag då. Ja. Högstadiet, ettan. Så är man BP:s A-lag. Och då var ju dåvarande superettan, då hette Division 1 norra.
Vem var det som tog upp i A-laget? Vilken tränare var det?
Ja, jag hette Jari Pykkölä.
Jari Pykkölä. Finsk.
Ja, han hade en hästsvans och finska. Ja. Ja. Men jag tror också att BP tog upp mig, inte för att det var han. Utan det var så mycket, när jag kom in i pojklandslagen och alla de här lägren, så var det nästan som att man fick den platsen, att man blev pushad från Ola Danards håll för att jag skulle vara där. Men det var Tommy Söderström som hittade mig i Vasalund 2.
Vasalund 2. Mm.
Där jag började. Jag var där i 3 månader innan Tommy tog mig till Brann Pojkarna.
Mm. Han är ju scout för Manchester United också, Tommy.
Det är
han.
Tack vare mig.
Ja, vi måste ju, nu är vi framme vid det här häftiga då, flytten från Brann Pojkarna till Manchester United. Sir Alex Ferguson's Manchester United. För då hade han ju stoppat ner bopålarna ordentligt 1999. Då hade de vunnit den fantastiska trippen Champions, Premier League och FA-cupen. Och under den här tiden blev du alltså vald till den bästa ungdomsspelaren också i Manchester United. Jag kommer ihåg klippet när Sir Alex står där med armen ovanför din axel. Berätta, hur gick det till när du hamnade i Manchester United? Och hur var det att vara i Manchester United under den tiden när de var som absolut bäst?
Ja, jag sa det tidigare, det var en dröm som gick i uppfyllelse. Men jag också måste förstå, att folk måste förstå att jag valde inte Manchester United för det var Manchester United, världens bästa klubblag då. Utan jag valde United för att jag åkte dit med mina föräldrar och såg hur de tar hand om ungdomsspelarna. Hur, var man bor någonstans, vilka skolor, privatskolor man går in på kvällarna för att göra klart det man behöver göra klart, träningsanläggningen, allt runt omkring var världsklass. Och det såg Sir Alex själv till att göra. Hur många lag här i Sverige, eller hur många tränare eller sportchefer står på en flygplats här i Arlanda? Tror någon i AIK, Djurgården och Bayern skulle stå där och vänta på en ungdomsspelare landa? Och tänkte jag landa på Manchester Airport, vem är där? Det är Sir Alexons fru som väntar på mig, 17 år gammal. Bara där var jag såld. Han vet ju hur han ska handskas med folk. Och för honom, det jag alltid säger till mina spelare, har man en trupp på 25-man, den 25:e för mig är lika viktig som den första. För det där är problemet. De som spelar klagar ju aldrig. Det är de som, även om, som fotbollsspelare, så även om de tycker att tränaren inte är världens bästa, men så länge du spelar, du kör bara. Men hur håller du de andra nöjda? Hur håller du de andra? Vad hittar du för vägar av dem när du vet att de kanske inte kommer nå till A-laget? Han var mästare på det. Att bara få uppleva och vara runt honom i så många år. Man är bara dum om man inte tagit med sig någonting positivt därifrån.
Hårtorken då, du som
serb. Jag har fått många
och med din attityd, hur var Sir Alex?
Jag tycker faktiskt, utan att överdriva, det här skulle vara bästa du ska fråga mina lagkamrater som var med mig då. Det, fortfarande kan jag träffa folk som att jag var ju faktiskt i Tobago här för ett par veckor sedan och spelade en Legends-turnering för Man United med Dwight York och Andy Cole. Och när de nämner vissa saker jag gjorde då, eller jag sa då, när jag skulle få de här hårtorken i omklädningsrummet, även om Roy Keane och alla. Så jag tänkte, fan, det har gått 15 år, de här kommer ihåg. Jag tänkte, fy fan, då måste det ha varit jävligt jobbigt. Om jag tycker själv att jag lugnar ner mig nu. Men han gillade tron på sig själv. Han gillade att man stack upp. Han gillade inte att man
gav. På vilket sätt kan du ge något exempel på när du stack upp mot Sir Alex?
Nej, men det var ju många gånger. Det värsta nog jag gjort, och det här kan jag understryka av mina alla lagkamrater, till och med vissa A-lagsspelare i United, det är att Vi hade ett möte och han skrek på mig. Jag ska inte gå in varför det hände, men jag sa bara till honom, det enda som får skrika på mig är min pappa. Jag tål ingen skit från annan. Det enda som får skrika på min far. Och då blev han rosenrasande. Ja, då snackar vi om de här ögonen, skotska ögonen, röda färgen kommer fram. Jag skickade mig från kontoret och var avstängd ändå ett tag.
Hur länge blev du avstängd?
Jag var avstängd ett par veckor.
Ett par veckor? Ja. Men du gillar, du pratar ju med, om Sir Alex med värme i ögonen nu.
Vet vad det är? Ja. Jag ser honom, det är som så här morfar, farfar, alltså den kärleken. För att 2012 när jag hade ett annan konflikt där i Blackpool med Ian Holloway, när jag inte hade klubb, så fick jag träna med Man United. Han öppnade sin dörr. Då är det 7 år efter jag hade lämnat klubben. Och då kan du tänka hur många spelare som har spelat mer än vad jag gjort, som har gått igenom klubben. Och ändå fick jag ett ja för att komma tillbaka, träna med A-laget. Då var ju Vidic där då, så det var lite enklare. Men då tänkte jag, det handlar inte om mig som fotbollsspelare. Det handlar om något mänskligt och genuint han har sett i mig. För att det är många som har fått ett nej. Vänta, 7 år senare. Jag som var då lämnat Plymouth, var i AIK, i Ungern, Blackpool likt inte. Och sen öppnade han dörren till Carrington och säger varsågod, tills vi hittar någonting.
Du har haft Sir Alex Ferguson. Det finns ju några som sticker ut lite mer än de övriga i tränarvärlden. Det finns fler 10-tal namn. Tar vi de engelska, det är José Mourinho, Arsene Wenger naturligtvis. Och, ja, du kan ju gå till Sven-Göran Eriksson, Capello och Ancelotti. Vad har de för extra, alltså, som höjer dem lite ovanför mängden? Vad har du någon teori?
Jag kan gå in på Sir Alex. Det är inte så att han är världens bästa taktiker. Men pedagog, hur han känner igen situationer, när han ska lägga runt armen runt omkring dig, eller när han ska säga till något är fel. Exakt den timingen, när du vet att du gjort någonting, du tänker nu har jag gjort något fel, men jag ska bara testa, då kommer han. Eller när du mår som sämst och behöver ett värmande ord eller någonting för att ta upp dig självförtroendet, då är han där. Och det handlar inte bara om mig, det handlar om över 60 personer som tränade där på Carrington. Då snackar vi från U19 reservlaget till A-laget. Den känslan han hade och den timingen, hur han kunde få det att må bättre och fortfarande kunna säga raka och ärliga saker. Jag tror när man får det förtroendet för någon, då kan han säga vad som helst till dig. Vet du, jag hade hoppat med bro för honom. Från ett tak. Det är sån självförtroende han kunde ge dig. Du kunde känna dig som världens bästa fotbollsspelare, trots att du satt på bänken.
Lite skvaller nu när vi ändå är här. Roy Keane och Sir Alex har ju brakat ihop ordentligt i sina biografier.
Ja, det är förståeligt.
Är Roy Keane lite tokig?
Jag tror det. Visst, på plan. Hur han kräver saker och ting, vad han gör. Man kunde komma upp som junior, och om man tyckte inte du var redo än, så kunde han mitt i träningen säga till Sir Alex, det är bara att skicka honom över bron. Över bron, det är det som skiljer A-laget till juniorerna. Liten bro där på Carrington. Då kunde han säga, okej, då går man över bron.
Hur var förhållandet då mellan Roy Keane och Sir Alex?
Fantastiskt, det var ju en högerhand.
Ja.
Högerhand. Roy Keane är den som hjälpte mig att få mitt andra avtal med United. Vi gick upp och på 2 minuter var det klart. Jag fick ett bud. Ferguson brukar komma med sina skambud. Ja. Så jag säger att när jag var 17 år och skulle få min nytt kontrakt efter jag blev bästa ungdomsspelare, så skilde det kanske 100 pund mer i veckan. Trots att jag hade debuterat i A-laget, trots att jag spelade inte i U19 längre. Det skilde 100 pund i veckan.
Hade skottet, vet du?
Ja. Det låg inte bara för. Kollade i ögonen och bara lägga fram avtalet. This is it, son. Och det är det man... Jag tänkte... Jag kollade på kontakt. Jag kan lika gärna spela kvar de här 2 åren som är kvar på det här gamla. Det är ju samma. Så gick jag ner till Roy Keane. 2 minuter senare så fick jag ett... Jag sa till honom, jag frågade, jag frågade, stämmer det, men är du säker att det här är okej eller? Inga problem. Över till Old Trafford och skriva under.
När ska det då, tror du, mellan Keane och Sir Alex? För att någonstans på vägen så blev Keane, var han på väg att växa sig för stark, eller vad var det som hände?
2 starka personligheter. När du har så 2 starka personer så har ett så nära band. Och det har varit för Roy Keane var så pass överlägsen, gav så mycket till United, både på plan och utanför. Det här hjärtat han hade, krigarmentaliteten, trots att, jag menar, plus att han var en väldigt bra fotbollsspelare. Så när man kommer upp i åren lite, för mig, mina teorier är att kanske inte Sir Alex ansåg honom kan vara så viktig på plan, men ändå ta så mycket plats. Trodde jag kanske han tänkte att det skulle skada. Sen fick han inte nytt kontrakt, det var ju snack om saker, man skulle vänta och avvakta. Och jag tror då hans ego blev ju sårad. På något sätt man tänker, vi har gått igenom så mycket, jag och du, och nu står vi här. Men fotbollen är så komplex, så att man kan inte be om gentjänster hos en kompis bara för att. Är du tillräckligt bra? Ja visst. Men jag tror inte Roy Keane skulle kunna bara vara i den här rollen att spela då och då och vara där runt klubben och hjälpa de yngre. Och det blev ju bara fel. Men jag tror fortfarande innerst inne så har de stor respekt för varandra. För de vet varandra, vad de har gått igenom, vad de har upplevt och vad de gjorde Manchester United till. För Manchester United blev inte Manchester United 99. vad Ferguson gjorde, hur nära han var att få sparken. Mm, först och främst, om han inte hade vunnit FA-cupen under hans första eller andra säsong. Där.
86 kom
86,
han
ju. Så det var ju det var inte lätt. Men hans första storvärdning var ju Brian McClair, för de som kommer ihåg. Och jag hade honom i reservlaget som tränare. Men det var ganska kul, för att United fick man ändå träffa Steve McLaren och assisterande. Engelsk förbundskapten blev han ju. Ja, sen hade ju Carlos Queiroz, Portugals och Irans, nu om man har avgått. Så det, man har ju träffat ändå stora tränare som har jobbat under Ferguson. Och har bara positiva och bra saker. Han gjorde dem till dem med. Jag tror ibland tränare, de glömmer ju bort sig när man går, men jag tar ju hand om träningarna, jag lägger ut allting. Ferguson går ju bara runt. Ferguson har aldrig hand om en träning. Han är ju manager. Jag tror de underskattar hans förmåga att få det bästa ut av dem också, när de senare blir huvudansvariga. För när man blir huvudansvarig så förstår man hur svårt egentligen det är, för all press, all tyngd ligger på dig. För det är inte så att Steve McLaren eller Carlos skulle få skit om det går dåligt för United. Det är ju Sir Alex. Det är han som är högst ansett. Och han vet, han är medveten om det. Trots att efter en kvadrat i A-laget så kunde han säga, vi ses senare grabbar, så går han över bron och kollar på juniorerna. Han missade ingen juniormatch. Han missade ingen reservlagsmatch. Han kunde gå med sin fru och kolla olika de här digs heter det, där yngre spelare bor hos familjer. Han kunde gå dit, käka middag för att se vad det är för mat grabbarna har. Hur har de det? Rummen, om det är städat, om det är tvättat. Så du vet, han hade fullständig kontroll. Och då snackar vi om Manchester United. Vet du, det blev så litet som man fan, ibland tänker man, fan, det är en familjär klubb.
Det brukar sägas att this is a family club, brukar Sir Alex säga, eller brukar han säga.
Det var ju, det är fortfarande så när han var där då 2012, innan han lämnade ju, så ser samma receptionist. Det är fortfarande Kath som sitter nere i Carrington-receptionen. Samma receptionist som satt på The Cliff eller Old Trafford.
Samma vakter som står i spelargången. Sen jag är 20 år.
Du känner igen dem fortfarande. Visst, jag tror folk som följer United.
Samma i medierummet.
Och det är folk som följer United och sett de här klippen innan. Du måste känna igen den här vakten. Vad fan, han var där sedan 99. Men det är det som gör det. Och jag tror det var det stora problemet för David Moyes var. Att han ville ändra för mycket och han ville inte vara någon Sir Alex Fergusons docka.
Gjorde han fel som sparkade hela gänget?
Ja, det gjorde såklart. Du kan inte gå till Manchester United som ditt första stora jobb. Du gjorde fantastiskt bra med Everton, med Preston, Everton ska man säga. Men sen måste du se, det här är Sir Alex Fergusons hus. Det enda du kan göra där, det är fortsätta på den inslagna vägen, den vinnande vägen, och med små ingredienser göra det kanske till ditt eget. För du har ju all material.
Du, vem var din bästa kompis den här tiden i United?
Ja, det var ju John O'Shea och Daniel Webber. John O'Shea för att vi bodde i samma hus hela vägen. Vet, jag spenderade många jul, för när vi inte var med i A-laget så fick man julen ledig. Och man bara några dagar, om man inte var utlånad någonstans. Då kunde jag åka till Waterford, hem till honom i Irland och spendera julen, irländsk jul. Och det där är speciella. Jag brukar, om ni vill verkligen känna på den här atmosfären i Irland, då ska man inte åka till Dublin, men åka till Waterford. Eller Cork. Det där smäller det på jul.
Var de andra killarna? Hur var Beck hemma mot dig? Var han schysst?
Det var de alla. Men jag ska vara helt ärlig, den enda som jag hade lite svårt för under alla de här tiden, det var Fabian Barthez.
Målvakten?
Ja, franska målvakten.
Lille skallige.
Han var lite arrogant, lite svårmottaglig mot yngre och all det här. Med de resten, Scholes, Bud, Giggs, ni kan nämna dem alla. Alla var fantastiska mot de yngre.
Kan det ha berott på att han...
Men hårda var de. Du skulle kunna få... Det är inte så att... Vänta nu, vi putsade skor. Mm. Det är nästan som att man pumpade bollar. Alltså, det är på den nivån man var som ung spelare i ett A-lag. Såklart, det försvann ju lite senare på Carrington, men det var ju så mina första år. Det var ju att putsa Jesper Blomqvist och ranking skor för att vi spelade på samma position.
Ja, det är faktiskt bara du, Bojan, det är Jesper Blomqvist, det är Johnny Rödlund och Henrik Larsson som spelat för den här anrika klubben på The Theatre of Dreams.
Ja, det vi har med Premier League. Jag tror Johnny var ju som ungdomsproffs. Men vi tre med Henke och Jesper, de som har matcher i A-laget. Och, vet du, vi brukar komma till, vi pratar om Röda Stjärnan och AIK, de här drömmarna och uppfyllelse. Men jag tror det är svårt för de här folk, det var ju så innan det här YouTube, all det här sociala nätverket man kunde hela tiden. Du vet, nu kan typ en juniorspelare i United ha 70 000 följare och de snackar om det. Och de gör honom större än vad det är för det sociala nätverk. Men att under den tiden, år 2000, gå igenom tunneln på Old Trafford och ställa sig, det var halvtid mellan United och Spurs när United skulle säkra ligan och ta emot det här priset. Det är fortfarande för mig overkligt. Och folk säger, men det är gamla tider. Nej, men jag säger inte det när jag sitter och fikar med någon och pratar om 2000. Men om du frågar mig, så måste jag ändå kunna säga vad jag upplevde och vad jag kände då. För det var så stolt ögonblick. Och hur många är det som jag hade runt omkring mig som var fantastiska. Spelare som blev engelska landslagsmänsen, irländska landslagsmänsen. De fick stå och se mig ta emot det här priset. Så något mer än tugg hade man ju.
Hur kändes det att bli vald till bästa ungdomsspelare i Manchester United? Jag menar, det är ju jättestort.
Jag brukar säga att man går till museum, till Old Trafford, och sen ser man på alla åren och alla de som har vunnit den. Det är bara ett år du fastnar för. Det är säsongen 2000. Jag tänker, vem fan är det här? Du vet, om man inte är svensk. Kolla, David Beck, Ryan Giggs, Bojan, Bo, Jordan. Och har man köpt in sig det här året? Mm. En sån maskot, du vet. En fan köper det här året. Det här är mitt år. Såklart, det är väldigt stort. Och jag är väldigt stolt av att få uppleva det. Såklart, min karriär gick inte den vägen som många hoppades på under den tiden. Det var ju mycket snack. Mm. Men tro mig, Niklas, att det har varit alldeles för många stora skador. Då snackar vi inte om bristningar.
Hade du mycket skador i Manchester United?
Det började efter ett tag. Nej, Manchester United var det inga problem. Nej. Röda Stjärnor, inga problem. Nej. Det var då jag började växa. I Rangers när jag kom. Och folk kollade igenom. Ja. Jag var ju ordinarie första månaden med mina fem matcher. Jag fick ju månadens bästa spelare i Skottland, så Barclays, första månaden. Min debut var ju på Celtic Park i skotska kuppen mot just Celtic. John Hartson, Chris Sutton, Stylian Petrov. Och går ut på Celtic Park. Så jag upplevt Old Firm också. Men sen kom ju den första skadan. Då min ljumske går av från muskelfästet. Inte bristning i ljumsken. Utan jag missade hela den säsongen då vi lyckades ta in kapp 10-12 poängs försprång på Celtic. Och vinna, det hette ju Helicopter Sunday i Skottland. Väldigt känd datum då Celtic förlorar borta. Och vi vinner ju borta också. Så vi vann ju ligan med en poäng den dagen.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
–2001 så blev du också utlånad för första gången, Bojan, då, till Sheffield Wednesday, Hillsborough.
–Yes, första utlåningen, mina första seniormatcher. Och det var tack vare att i England, för de som inte vet, när man registrerar en Champions League-trupp så har man den december-januari på sig att kanske bli utlånad för att bli senare registrerad igen. Och då kunde jag använda den decembermånaden som var, tror jag, från första veckan i december tills de här julmatcherna. Och den månaden blev utlånad till Sheffield. Väldigt kul, min första match var mot Millwall hemma. Nästan fullsatt var det. Sheffield Wednesday gick igenom en stora ekonomiska bekymmer under den tiden. Och för mig att få spela mitt första seniormatch var fantastiskt kul. Och det är ju gammal klassisk lag, Sheffield Wednesday. Och jag njöt av den månaden. Jag bodde i Manchester och pendlade fram och tillbaka over the hills. Så jag var där på en timme och 10 minuter.
Ja, du har haft, det var ju första lånetiden, första låneklubben då, Sheffield Wednesday, men så du har ju haft en ytterligare låneperiod vid Århus och Röda stjärnan, då blev du ju också utlånad till. Hur är det att bli utlånad?
Men det är en möjlighet att utveckla sig själv, spela A-lagsfotboll kontinuerligt och veta hur det är prestera från match till match. Oftast när man inte får så mycket speltid och blir sporadiska inhopp här och där, så får man inte den rätta känslan. För att spela under en hel säsong kontinuerligt, hamna i de här svackorna, ta ut sig från svackorna, det är det som stärker det mentalt. Ungefär då vet man vad man behöver träna på, hur man ska ta det, för det är lite... Man är lite ivrig när man är lite yngre. Man vill att allt ska gå så snabbt framåt, så att när man hamnar i de här svackorna blir det mycket svårare att ta sig ut än när man blir äldre. När man blir äldre så lär man sig att ha tålamod, kanske spela på en annat sätt om man inte känner sig 100% i kroppen, för att ändå göra en okej match. För mig under min karriär, även när jag blev äldre, tyvärr så har det varit antingen så stinker jag eller så luktar jag gott. Det fanns inget mitt emellan. Antingen är bra och bästa på plan eller är helt urusel. Men det är någonting jag har försökt jobba med, men det har tyvärr inte funkat. När de här inläggen stämmer så kan jag blunda och slå på Ivan Obolos spanna 10 av 10. Men när jag känner mig trött och ändå försöker slå dem, så kan det gå åt skogen.
Hur är det då att bli utlånad? För du blir utlånad till bra klubbar, proffsklubbar. Att komma som ett lån, kan tänka mig ännu svårare att komma in i gänget.
Ja, men det är ju, men det, jag har alltid varit lite framåt. Jag kommer alltid lätt in i en grupp. Det har varit så att jag har alltid varit lite, kanske lite speciellt annorlunda när det handlar om det. Jag tar alltid plats, jag tar alltid för mig, och inom den fotbollsbranschen eller världen har inte kanske varit det smartaste ibland. För att man trampar ju alltid folk på tårna. Jag har alltid miljonfrågor att ställa. Jag bryr mig att omklädningsrummet ska må bra, och då blir det att även i ung ålder har man motsatt sig många tränare och sportchefer och ifrågasatt kanske vad de håller på med.
Vem är den bästa tränaren du har haft?
Den bästa tränaren, eller mentorn, jag måste säga det Sir Alex. Även om han inte spelade så mycket, det är bara hur han tog hand om allihopa. Vad han gjorde, hur han fick en att må, var väldigt speciellt. Men sen såklart har jag väldigt speciell plats för Rickard Norling, som gav mig chansen att komma tillbaka till AIK under den tiden där jag skulle komma hem från Plymouth Argyle i engelska championship. Och han gav mig chansen att spela för en klubb som jag brytt mig om i så många år. Han gav mig möjligheten också att vinna SM-guld 2009.
Vem är den sämsta tränaren du har haft på hög nivå då?
Sämsta? Den som har sagt mest lögner fast alltid låter bra intervjuer, det måste ha varit Ian Holloway. Fantastiskt rolig man att lyssna på. Många som inte känner honom tror att han är den bästa du kan någonsin jobba med, men jag har haft mest svårigheter med honom, för att när han pratar med pressen, när han pratar med tv, så är det helt tvärt emot det han säger till oss i omklädningsrummet eller när vi sitter inne på hans kontor. Vilket jag kan störa mig väldigt, väldigt mycket på.
Du hade honom i Blackpool.
Jag hade honom i Plymouth.
Plymouth hade honom där.
Det var det jag lämnade för att komma hem till AIK.
Det var
och Blackpool
så.
Hade ännu mer svårigheter med honom.
Ja.
Så det var kanske dumt om mig att lämna ungen då för att flytta till Blackpool. Men han sa att allt var struket och vi skulle börja om, att han behövde en spelartyp som jag var, och chanserna skulle komma. Tyvärr så var jag helt ordinarie under hela försäsongen, och han petade mig 2 dagar innan vår premiär borta mot Hull, kommer jag ihåg. Då Blackpool hade precis åkt ner från Premier League.
Hur var det att spela i the Championship? Hur är det att spela där? För att det är ju, tempot det känns ju, när jag sitter och tittar på det, att det är ungefär lika högt som i Premier League. Kanske ännu högre, men kanske inte lika organiserat.
Nu när jag tänker på det, när jag ser matchen, tänker jag, fan, spelar jag här ens? Det gick ju så snabbt, men man kommer in i det så är det fortfarande att man är klar för att spela. Man spelar fortfarande sin typ av fotboll. Det är bara att man måste lära sig att ta mycket snabbare beslut. Gillar man att ha bollen för mycket i fötterna, då vet du att det kommer smälla. Championship är en väldigt bra liga. Många duktiga, alltså tekniskt duktiga fotbollsspelare finns det. Men såklart den här bollen down the channel, det betyder att en vänsterback slår den mot hörnflaggan, finns ju fortfarande kvar. Och då är det bara jobba.
Och du jämför det med till exempel den ungerska ligan. Det blev ju ungersk mästare, även om du sa själv att du inte spelade så mycket. Men ändå, det blev 13 matcher trots allt den säsongen, 10-11 när du blev mästare.
Nej, men grejen var också, Niklas, att i videoton så kom ju Martin över att ingen av oss ville vara där. Sen plötsligt befann vi oss i Székesfehérvár, som ligger 49 km utanför Budapest, och skulle börja på en ny kula. Vi blev värvade av sportchefen och inte tränaren. Och i de här länderna hände det så ibland. Och det var ju problem mellan de två. Och vad hände efter uttåget till Europa League, så avgick ju sportchefen. Och till dess hade jag Martin mått bra. Och då var ju tränaren som bestämde allting. Och vi var inte på den listan han ville ha. Som vanligt är det sportchefen och med klubbarna som bestämmer. Nyförvärven tar in sina spelare och tränaren tyvärr måste bara lyssna. Vilket ska vara tvärtom. Det är tränaren som ska begära spelarna och få in dem. Men det händer lite saker ute där på Balkan i de här länderna som är kanske svårförklariga eller svåra att förstå för normala supporter som befinner sig här i Sverige.
Och så blev det då, Blackpool har vi ju talat om då, att du Ian Holloway ville ha dig tillbaka till England. Så blev det Royal Antwerpen och Belgien.
Men det är ju, Royal Antwerpen är ju Manchester Uniteds samarbetsklubb. Ja. Och under den tiden där jag tränade Manchester United efter det här Blackpool så valde de att skicka ner mig där. Och grejen var att jag fick då både lön från Man United och Antwerp. Och United, jag skulle bara vara scout och se hur Royal Antwerpen mådde. De gick igenom en stor ekonomisk kris, vilket fortfarande är där. Och de skulle skicka två unga talanger ner dit med mig. Så jag skulle se, ta hand om och skriva rapport efter den här halva säsongen eller några matcher som var kvar, var borta och se om den här klubben mår bra igen. För spelare som John O'Shea har varit utlånade till Royal Antwerp. Det var ett stort samarbete. Ja. Många man kan nämna, men John O'Shea är väl den mest kända som har varit där. Och så hade de ett samarbetet gick ju i krasch. Det var inte många spelare som var där på ett par år. Och nu bestämde sig United för att se om Royal Antwerp var en klubb man skulle kunna satsa vidare.
Mådde de bra då? Fick de bra vitsord av dig?
Nej, de mådde inte bra. Och nu är det länge sedan dess har inte varit en enda United-spelare tror jag som har varit utlånad till Royal Antwerp. Förhållanden var ju katastrofala. Omklädningsrummen, träningsplanerna. Det var ju nästan som att man tvätta sina egna kläder. Fast man spelade för en klubb som var högt ansedd. En anrik belgisk förening, Royal Antwerpen.
Och så blev det Bromma pojkarna igen. Och då kändes det lite grann när jag tittar på det utifrån början. Ja, nu sluts cirkeln här.
Ja, det var ju så i tanken, såklart. Jag fick ju uppleva också någonting stort där. Att ta Bromma pojkarna andra gången i historien från Superettan till Allsvenskan. Och för övrigt stanna kvar i Allsvenskan mot alla odds. Det var då jag fick också Lauls Basker, för att han sa att BP åker ut efter halva säsongen och Bojan kommer inte spela. Men jag spelade och vi stannade kvar, så jag fick hans Basker på köpet. Så något minne har jag bra på egna tid.
Robert Lauls Basker.
den är värd. Han vill ha tillbaka den, men jag har den fortfarande hemma.
Och efter två år i Brommapojkarna 2012 och 2013 så blev det Vasalunds IF, ännu mer att knyta cirkeln, för det var ju från Vasalunds IF.
Jag kom till Brommapojkarna.
Vasalunds IF 2, till och med andra
Vasalunds
laget.
IF Bärsamla, det var andra laget. Bärsamla. Första var ju Vasalunds Trinkeby.
Jaha.
Det fick inte jag börja, jag vet inte varför, men de hade ju väl fullt som vanligt i Sverige innan man får se på en 10-åring. Jag tror den kanske ångrar sen idag.
Och så Indien. Och jag vet ju, Bojan, också att du... Jag vet, du kanske är lite trend. Du är engagerad i mycket ungdomar ute på Järvafältet. Du och Henok Goitom var med och startade Kista Galaxy. Ja.
Exakt.
Och nu har du lämnat för att starta Rinkeby United.
Tillsammans med Martin Mutumba, en annan välkänd profil från de områden. Han är just från Rinkeby, och de som har sett Martin under de allsvenska åren som spelar med ett bandana som det står RB på, vilket betyder Rinkeby för de som inte visste. Det är ganska självklart.
Ja. Vad är det för tanke med de här projekten? För det handlar om att ge tillbaka, har du sagt.
Det handlar om att ge tillbaka. Men inte för att jag behöver att folk ska klappa mig på axeln och säga vilket jävla jobb du gör, för att jag själv ska synas eller folk ska se mig, kolla vad han gör. Utan att genuint, med det hjärtat man har, ge tillbaka på ett sätt så att de accepterar mig, tar emot mig och förstår att allting jag gör jag för dem. Inte för mig själv. För det jag gjort för mig själv har gjort under mina långa år, min långa karriär som har tagit mig till ställen i Europa, i världen, jag kunde inte drömma om när jag var en 10-årig grabb när jag kom till Sverige. Jag är ibland i de här fördomarna som jag stör mig så mycket på. Hur är det där ute? Vad är det som händer? Visst, det är inte som att bo på Östermalm. Men samtidigt finns så mycket kärlek och passion för den runda saken. Och för mig att börja fotbollsklubba betyder det att det är som att öppna en ungdomsgård nästan. Folk älskar fotboll. Och det finns inget annat ställe som knyter fast så mycket folk som en plastgräsplan ute i Rinkeby, Knutby bollplan heter den. Oavsett om det är organiserat eller inte. Man tar sig ner dit, man skjuter. Men om man får ihop de här Rinkeby-grabbarna. Och de har ju sån stolthet var de kommer ifrån. Och bara en sån sak att jag från andra sidan Järvafältet om Kista och Husby har blivit accepterad har betytt så oerhört mycket för mig.
För det är inte så lätt, alltså, det är tufft där ute.
Finns gränser?
Rinkeby, Tensta, Husby, du är lite för Kista.
Det är,
lite,
ja, det är gränser.
Lite Järvafältets Östermalm vi kommer från.
Absolut, vi, ja. Har ju, vi har ju en trupp som bara består av grabbar som är från Rinkeby. Förra året vann vi Division 7. Nu leder vi Division 6, en väldigt tuff Division 6. Jag har knutit samman samarbete med Knutbyskolan så att vi skulle kunna få in våra grabbar. Man har fotbollstimmar ungefär. Det blir som att om man tar bort en idrottslektion och då får jag och Martin komma ner och hålla fotbollstimmar med de grabbarna och tjejerna som är intresserade. Vilket skulle göra så att samarbetet runt omkring Rinkeby knyts samman och det inte bara blir fotboll. Någonting vi jobbade mycket med Kista Galaxy, där vi hade både läxhjälp, där vi hade funktionärer på olika midnattslopp till exempel, där man ute i samhället engagerar sig och folk får upp ögonen att det går. Det lättaste vi har i Sverige är att avfärda. Så får det komma problem, jag kan inte hantera problemet, det får bli problem. Men ta tag i problemet och försök lösa det, det är absolut det svåraste som finns. Och jag har försökt, jag, såklart, jag har varit där ett tag nu. Jag brukade säga till grabbarna att januari, februari, mars så brukade jag lägga mig med 4 Alvedon. Just nu behöver bara en. Så de har ju jobbat sig fram. Men det är väldigt viktigt för mig, respekt, disciplin.
Vad är visionen med det här ska vi säga?
Visionen? Ja, visionen. Ungdomslagen ska börja komma. Att det ska både vara tjejer och killar. Att vi går upp genom divisionerna, seriesystemet ungefär. Det är Kista Galaxy nu, division 4. Man kanske kan sträva till division 3. För området, uppdagningsområdet, är så stort. Och det kommer så mycket talanger utifrån Järvafältet. Både X64 och X63-området. Så att för mig är det ont att se när grabbar med talang bara faller bort. För de blir besvikna att de inte kommer in till Vasalund eller till Brommapojkarna eller till AIK. Utan att det finns en andra chans. Och jag vill vara där och ge dem en andra chansen. Eller åtminstone ge dem hjälp på vägen. Så om det inte blir fotboll, att lära dem i arbetslivet när man går dit. Att man måste passa tider när arbetsintervju. Att man måste klä sig rätt. Att man måste lära sig respektera där man ska någonstans. Och inte ta allting för lätt. För att om samlingen är 18.45, det är inte 18.47. Då kan jobbet vara kört. För då är träningen kört för de som kommer sent. Jag stänger dörren. Visst var det svårt i början, men efter ett tag så är de där i tid. Det är inte på håret längre, utan man är där i god tid för att man visar inte mig. Det handlar inte om mig, det visar sina lagkamrater som är där i tid. Respekten av att ni umgås ändå utanför, men visa mig respekt här. För de lider av att de andra inte kommer i tid och inte kanske får medverka på den träningen.
Så det är ju en form av social uppfostran. Du lär dem vett och etikett helt enkelt på det sättet.
Jag försöker. Jag upplevde ganska mycket och erfarenhet av ganska mycket. Och när jag ger mig in på någonting, det vet du själv, det är helhjärtat. För mig det finns ingen halvdant. Jag har sagt i det tidiga intervjun att det är samma sak i livet som när jag spelar på plan. Antingen så stinker så luktar jag gott. Det är en berg- och dalbana, mitt liv. Det kommer alltid att vara. Men jag har haft tur att jag har en fantastisk uppväxt, fantastiska föräldrar som har tagit hand om mig, en lilla syster. Jag kommer från en väldigt bra familj som har lärt mig vett etikett väldigt tidigt och som har gjort att även när jag hamnade i de svåraste stunderna och jag ändå lyckats ha tag i mig själv, inte förlitat mig på annat folk utan på mig själv, att jag kan klara mig ut därifrån.
Vad ska vi hålla utkik efter nu i Rinkeby United den närmaste tiden? Har du någonting spännande på gång där?
Man har alltid spännande saker. Ja. För mig är det viktigaste just nu att ta det här steget, att knyta band med skolorna. Att de får ta en del av det här. Att vi gör det tillsammans som en stadsdel, som en förort. Och att folk såklart utifrån, att de ställer mycket frågor. Att de tar sig ner och ser hur vi tränar, hur vi spelar, ser på matcher och ser verkligen hur mycket ibland att deras fördomar stämmer inte till fullt ut. Det är fantastiskt fina grabbar, väldigt kanske hårda utåt men väldigt mjuka inne, för de har aldrig kanske haft någon som verkligen brytt sig om dem genuint. Att säga att vi ska hjälpa er med det här och prata till en massa, det tilltalar inte folk. Tilltala folk när du tar din tid och sätter det en mot en och verkligen försöker få ut vad är det han behöver, vad är det han har gjort, vad ligger problemet, vad behöver du för hjälp för att lösa för att du ska kunna få åtminstone maximalt ut av dig själv.
Ja, men jag tänkte fråga dig, apropå det, alltså, det var ju inte så länge sedan det brann ute på Järvafältet i Husby alltihop, och du har ju rört, du bor ju där ute, uppväxt där, och du är rinke, men hur är stämningarna, hur är strömningarna där ute? Finns det risk för ytterligare en sån här bilbrandsvåg, eller vad är det som föder sådana saker?
Om jag ska vara helt ärlig, det är mycket frustration där ute. Mm. Man får inte tillräckligt med hjälp. Jag vet kanske folk som inte förstår sig säger, men då, det finns ju det här, det står ju att man har hjälp med det här, men man har också skärt ner på allt som gör så att ungdomarna kan samlas någonstans. Som till exempel ungdomsgårdar, aktiviteter. Men det är därför man måste börja den här rörelsen, att om man är därifrån, om man har ett namn, ett varumärke, en röst i det här landet, så måste man se till att man kanske på ett sätt bildar fotbollsklubbar, basketklubbar, men också att man ger sig själv 100% in i det och försöker hjälpa. Inte göra världens största skillnad, men åtminstone man kan hjälpa en av de här 10 som man har lyckats en bra bit på vägen. Folk som ut såklart ifrån innerstan, eller kommer för dem att se Rinkeby, Husby, det blir direkt det som att det ringer. Du vet, vad fan, hur är det där borta? Jag brukar säga välkomna och se. Och folk som vi har mött, lagen, Bollstanäs, Rötebro, allt vad de heter, gamla anrika lagen, domarna som vi har haft, såklart man har alltid en grej när vi ska möta Rinkeby United borta, hur kommer det se ut? Det finns ingen lättare eller lugnare match för dem att spela, för vi vill vinna fotbollsmatcher på det vi har lärt oss, och det är att spela fotboll och älska den runda saken. Ingen negativ snack, ingen prat med domaren, det sköter jag. Jag gillar ju att prata, låt mig få ta det. Ni koncentrerar bara på att spela fotboll. För det tar ju tid innan man kommer in i det. Men när väl man har kommit till det, då kommer ju resultaten också. Så välkommen ut till Rinkeby nu under den höstsäsongen, och se och spela boll och spela Division 5 nästa år.
Knut, hur är konkurrensen mellan ditt Rinkeby United och Henok Goitoms Kista Galaxy?
Inte än. Vi är Division 6 och de är Division 4. Ja, ja. Division 4, så det kommer väl som småningom. Jag kommer hinna ifatta honom, så var så säker på det. Vi har lite annorlunda metoder hur vi ska. Han är lite mer lugnare. Jag är väl dem lite mer skrikiga och gapiga. Men jag vet också hur man får de bästa fram utav killar med invandrad bakgrund. Att de ska verkligen känna sig att även jag gnäller på dem, gör dem för deras eget bästa. För många har ju det här taggarna utåt, att om du får kritik framför en grupp, så nästan så att du skämmer ut mig. Men nej, nu har de förstått, när jag ger kritik, så är det kritik för lagets bästa, för det egen bästa, för att visa mig hur bra du kan vara när du är som bäst. Att ta tag i sig själv och lyfta självförtroendet.
Tränare, alltså nu är du ju tränare. Men när du drömmar att till exempel leda ditt kära AIK, eller varför inte Röda Stjärnan? Alltså, finns de stora drömmarna?
Jag drömmer alltid. Du vet, ingen har någonsin kunnat stoppa mig för att drömma. Jag lever mitt eget liv. Jag sätter upp mina egna mål. Ibland når jag inte dit, men jag jobbar mot någonting. Jag har en plan. Jag är inte den killen som är facit i hand, ska såga och kritisera andra för att de inte lyckats uppfylla deras dröm. Jag stöder det. Och till alla de yngre som lyssnar på det här, tro på er själva. Tro på er själva, för det är ingen annan än er som kan ta upp er när ni är nere i skiten. Väldigt lätt att flyga bland målen när allting går bra. Men riktig karaktär, när självförtroendet är där, då lyckas man ta upp sig när man är nere i botten också.
Och som sagt, det var jag på frågan om du vill träna AIK eller
det. Det vet du redan svaret. Jag har sagt, mitt mål är att bli tränare, sportchef. Så vi får se hur långt jag lyckas med det. Men det är i alla fall målet jag satt upp.
Ja, ja, men det är ju viss skillnad. Alltså.
Det här kommer bli diskuterat. Nu kommer den här intervjun kommer ut. Kommer stå på en sportchef i AIK eller trä. Men
har du gått där kurser än? Alltså,
jag har ju börjat. Ja. Jag ska ju börja på GH, vilket betyder att på advanced. Så det finns ju mål. Men just nu trivs jag med mitt liv. Jag trivs att jag är hemma igen. Stabilt, och jobbar med det också under
sändningarna. Välkommen till Viasat, Bojan. Hur känns det? Nu har du gjort några matcher så att säga, på riktigt. Hur känns det?
Det känns kul. Det känns roligt som fan. Jag har varit en åsiktsmaskin väldigt länge. Jag pratar utifrån mina egna erfarenheter. Det är inte alltid man har rätt. Man blir kallad av en expert av en anledning. Jag skulle säga att alla någonstans när de sitter hemma och kollar på en fotbollsmatch har åsikter. Och det är det som är charmen med det här. Att vi kan lära oss diskutera med varandra utan att det blir påhopp. Utan att man kan säga sin sak. Jag håller inte med det, men varför? För att. Och då kan man komma mot argument. Och då hittar man mycket tydlighet i gemensamt språk där vi kan faktiskt ta oss framåt istället för att gå i clinch.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Paul Scholes, utan tvekan.
Varför då?
Outstanding i allt han gjorde. Jag kom ju dit efter det här. Vet, man har ju huvudet tagglingen på Håkan Mild på Wembley, skar upp och en buse, och jag tänkte, vad är det? Sen såg jag hans touch, Niklas. Hans, hur han rör sig efter passning, hur han fyllde på djupled. Därför jag tjatade om djupled hela tiden för mittfältarna. Hur många mål han gjorde under tiden. När han stod de här crossbollarna. Han tränade med sina vita Nike-strumpor utan någon benskydd. Du vet, i Sverige var det benskydden täckte upp till knäna för att man inte var med 10 år gammal. Han var unik på alla sätt och vis. Gick runt med sina gympaskor, sin lilla overall. Han var inte alls inne i den här, fast han var världsstjärna, han var inte inne i den världen. Han var bara en lugn kille från Oldham utanför Manchester som bara levde sin dröm i en klubb han älskar sedan barnsben. Och det är såna där saker. Vet, om jag fick välja skulle jag spela i Radarstjärna AIK hela mitt liv. Men jag hade inte den kvaliteten som Paul Scholes har för att få ett 15-års kontrakt och spela så många matcher.
Vem är den bästa du har spelat emot då?
Det är en tuff fråga faktiskt. Jag brukar säga, just på den positionen som innefattade, vi mötte Bayern München i en träningsmatch med United på en turné i USA. Då mötte jag Michael Ballack. Det var en maskin. Det var en robot. Ja, då snackar vi, ja, då var det 2004. Det är 11 år sedan.
Tysk robot.
Ja, det var en robot. Jag tänkte, det var omöjligt att ta bollen ifrån honom. Han kändes starkare, han kändes snabbare, bättre på allting. Och tänkte jag, då förstår man ibland när man kritiserar vissa man ser på tv, han behöver göra mer. När man möter dem live, då förstår man vilken hög nivå och klass de håller. Sen såklart Thierry Henry, Arsenal, det var ju, det blåste på den här kanten.
Nu ska du just strax iväg och träna i Rinkeby United. Mm. Ingen rast, ingen ro. Är det någonting som vi... Nu, du har ju så långt kvar. Vi får göra en del 2 med Bojan om ett tag.
Det kommer.
Ja, vi har bara tagit summerat första tredjedelen, första perioden här. Är det något annat sådär som jag har glömt att fråga? Som är intressant? För du har ju haft en väldigt intressant och händelserik karriär som har inneburit 4 ligaguld i 4 olika länder. Och du med din bakgrund, serbisk, svensk, och fostrad i BP. Ja, men alltid, det har hänt
mycket. Såklart att när man går hem nu så tänker man kanske vi tog upp det här, men när man har spelat i så mycket klubbar, olika länder, olika tränare, så blir det blir mycket samtal. För då har man ju sett hur folk jobbar på olika sätt. Och det jag ser att det är charmen i att jag kanske var det sen en vagabond. Mm. Mm. Att man har flyttat runt och fått massor av erfarenhet i sin ryggsäck. När jag var liten så tog jag bort det här negativa, när jag tyckte en tränare var dålig. Sen tänkte jag, men varför tar jag inte det som jag tycker faktiskt var bra av den här tränaren jag inte kom överens med, och satte det där och försökte lägga in det. För man måste utvecklas hela tiden. Jag är inte alltid rätt, även om jag tror det. Man måste alltid lämna en litet utrymme för att man kan ha fel och lära sig av folk som har med länge för att man ska bli bättre. Jag försöker förbättra mig varje dag som människa. Bli en bättre bror, bli en bättre son, en bättre kompis, en bättre kommentator, expert. Det går ju hand i hand, men det är mina mål. Och jag känner nu att nu när jag snart är 4 år gammal, att jag har kommit en bra bit på vägen. Att jag känner ett helt annat lugn, att slippa förklara mig själv varför saker och ting inte hände som det var när jag åkte till United. Utan jag är nöjd det jag åstadkommit. Jag har upplevt mer än de flesta kanske i vårt avlånga land har gjort. Och jag är nöjd över hur jag har det just nu. Jag kollar aldrig tillbaka om inte den här om det inte är min grej. Jag har levt mitt liv fullo så som jag har velat. Jag har tagit beslut, jag har bråkat, jag har tjafsat, jag har sagt saker som jag kanske tänker ibland, kanske borde bitit mig i tungan någon gång. Men det är jag. Hade jag bitit mig i tungan hade jag inte kunnat kolla på min spegel nästa morgon när jag vaknar. Så jag är rak och ärlig. Träffar du mig 4:15 brukar jag säga på Stureplan 04:45, så får du fortfarande samma svar.
Är du där 04:45?
Ja, men såklart sommartid, men nu har det inte varit så varmt. Men du vet, jag är som alla andra. Jag är alltid mottaglig. Om någon vill komma fram till mig och prata med normal ton, så får de alltid normalt svar tillbaka. Det finns ju inget annat. Såklart när man är med sin familj är man annan Bojan än när man träffar någon vid den tiden. Men det är fortfarande samma raka, ärliga svar.
Är Hammarbyarna och Djurgårdarna jobbiga mot dig på stan, eller?
Ja, det blir ju såklart. Men efter 2 år så blir alla stålmän i Sverige.
Tack så mycket, Bojan.
Tack, Niklas.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, ha önskemål på gäster eller andra synpunkter, så går det alldeles utmärkt att nå mig via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Facebook, Holmgren möter, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Ha det så bra så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.